Så skriver evangelisten Matteus i sitt tredje kapitel. Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa: det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig. Jesus svarade: låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: detta är min älskade son, han som är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och tillsammans med alla trogna i alla tider så får vi också stämma in i den bekännelse och den tro som är vår kyrkas. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitt. Kul att se er, hörni. Och roligt också du som är med och följer den här gudstjänsten och predikan på webben. Välkommen. Vi får tillsammans kort be. Herre, jag ber att ordet ska få bli öppet i våra liv. Att våra hjärtan ska få bli öppna för dig. Och att våra öron ska bli öppna för vad du vill säga oss. Våra ögon öppna så att vi kan se vad du vill visa oss. Och våra händer öppna så att vi kan ge vidare av det vi får från dig. Amen. Det finns den här berättelsen som naturligtvis är en god berättelse, men ni behöver inte leta efter platsen där det har skett eller kommer att ske. Så betraktar det som en god berättelse så hamnar vi på rätt nivå. Och det är detta att ett erbarmligt massa människor är samlade på en slätt. Ni kan tänka er att ett stort slättland är massor med människor där. Oräkneliga. Och när de börjar prata med varandra så framkommer att de har alla dött. Mer eller mindre olämpliga situationer eller otrevliga situationer. Eller att de har levt otrevliga, plågsamma liv eller liv med ingredienser som på inget sätt kan uppfylla optimum normer för ett gott mänskligt liv. Och allt eftersom samtalet fortsätter så ökar frustrationen och vreden i den här mångmiljonhövdade gruppen. Hur i hela friden kunde Gud ha låtit detta ske? All denna misär vars vittnen nu var samlade på ett och samma ställe. Titta här! Titta här! Ser ni den? Ser ni den? Var en man som sa. En tatuering med 7-8 siffror. Han hade varit i koncentrationsläger. En jag då? Var en ung flicka som sa. Det var en kille som gjorde mig med barn. Han stack. Vad hade jag förtjänat för att hamna där? En tredje konstaterade: jag blev av med benen. Det var en rattfyllo som körde. Jag var 4 år. Det var eländigt. Historia efter historia vävdes fram av människor som på inget sätt själva gjort sig skyldiga till sina olyckor. Det var flyktingläger, det var krig, katastrofer, det var människor som suttit fängslade, oskyldigt anklagade, det ena efter det andra. Det var som om varenda möjligt tänkbart brott eller ogärning här hade en provkarta med flera exemplar. Se mig, detta har jag utsatts för. Se mig, detta har hänt. Hur kan Gud vara god om han tillåter detta att ske? Det som har drabbat mig, det som jag hör från dem omkring mig. Och vi som är så många, hur är detta möjligt? Så det man gjorde i sann anda, antagligen var det väl en svensk som tog initiativ till det, kan jag tänka. För man tog och formerade en kommitté som skulle överlämna en protestlista till Gud. Och man inte bara en protestlista över sina ogärningar, utan man ville att Gud skulle få uppleva vad det är att lida. Vad det är att utsättas för smärta, vad det är att utsättas för hån och problem. Och man formerade ett antal krav för att göra det så besvärligt som möjligt. Samla ihop de berättelser man hade och sen få till att Gud skulle själv genomlida det svåraste liv som tänkbart vore. Han borde vara jude, därför att få om någon grupp i världshistorien har utsatts för så mycket missräkning, så mycket hån, så mycket förföljelse, så mycket förtryck som det judiska folket. Så självklart borde Gud födas som människa, som en jude. Han borde dessutom födas på ett sätt och i ett sammanhang som gjorde att hans familjebakgrund skulle anses som minst sagt tveksam. Att det skulle finnas stora luckor i hans folkbokföring och att folk skulle kunna peka finger på honom och kalla honom för oäkting om det var enligt tidens sed. Det skulle dessutom vara så att han borde vara flykting, så att han skulle få uppleva hur är det att vara iväg från sitt hemland. Hur är det att vara hotad i livet? Hur är det att inte kunna lita på människor som du trodde var där för att skydda dig? Han borde anklagas oskyldig för att stå inför rätta. Och det skulle vara ett samhälle som formellt sett skulle hylla rätten dessutom, för att göra det hela ännu mer makabert. Vem som helst kan ju bli ställd inför en ståndsrätt där man vet utgången på förhand. Men att bli oskyldigt dömd i ett fungerande rättssamhälle, det är det riktigt illa. Och för att inte göra honom till rättshaverist efter domen, så borde han ju avrättas för att verkligen strö salt i såren, grädde på moset och lök på laxen. Detta kan inte tolereras, Gud. Vi, denna skara på denna slätt, kräver att du gör detta. Och där någonstans insåg de att det hade Gud redan gjort. Inget mänskligt är främmande för Herren. Inget mänskligt är främmande för Herren. Allt det här gick ju Jesus igenom, så det är ju inga konstigheter med det. Men det vi har i övrigt också, det vi kan läsa om i Bibeln, ger en tydlig bild att inget mänskligt är främmande för Herren. Det betyder inte att Gud nu har syndat, har begått horsbrott, har utrotat små folkslag i Amazonas djungler eller motsvarande. Men Gud är inte utan kunskap om vad det är att vara människa. Och han är inte utan kunskap om vad det är att vara dig idag. Vi läste Jesaja 42. Det är den första av de fyra profetiorna, utsagorna och språk eller tilltalen som finns i Jesaja om Herrens tjänare. Jesaja 42, att veken ska han inte släcka. Vi har Jesaja 49 där det står att tjänaren ska vara ett ljus för alla folk, så att räddningen ska kunna nå över hela jorden. I Jesaja kapitel 50 så kan vi läsa om hur tjänaren torteras och misshandlas utan att för den skulle göra motstånd. Och slutligen i kapitel 52-53 så kan vi läsa om att det var våra sjukdomar han bar. Det var våra sjukplågor han led. Han pinades för våra brott, han sargades för vår synd. Och detta för att vi skulle helas. Detta för att vi skulle få bot. Detta för att synd, död inte längre skulle ha makten över våra liv. Det kan ha makten i det timliga. Våra kroppar bryts ner allt eftersom. Jag är 33. Jag fyller 34 i år och om jag har förstått saken rätt så en man ligger på sin fysiologiska topp ungefär vid 27 års ålder. Sen handlar det naturligtvis om träning. En vältränad 55-åring bankar en svag 27-åring alla veckans dagar. Men någonstans där, jag hoppas att toppen, jag kan försöka förhindra förfallet något med god fysisk fostran, sömn och väl sammansatt kost. Och gemenskap med vänner naturligtvis. Icke att förglömma. För ni såg den här undersökningen att fransmännen äter sämst i Europa och mår bäst ungefär. Därför att man har sina extremt långa måltider var det man kunde se i den här undersökningen. Det är alltid roligt med forskning som visar att det är bra att umgås med vänner. Så att därför kan jag nämna den. Men det är just det att vi har ett timligt början och slut. Våra kroppar kommer att brytas ner och vi kommer att dö. Det får vi förhålla oss till som människor. Det är, om det är en överraskning för någon av er så trist men sant. Det är en väckarklocka som kan behöva ringa någon ibland. Kom ihåg att du är dödlig. Och samtidigt så i det eviga perspektivet så är detta inte det som har sista ordet. Nu vet jag, vi har fått in en del böneämnen under de senaste veckorna med vänner i vår gemenskap som har fått uppleva anhörigas sjukdom eller anhörigas död. Och det kan definitivt kännas som att döden är det som har sista ordet i ett sånt läge. I en viss del av sorgen. Eller att sjukdomen är det som riskerar att ta ett ände med förskräckelse. Så är det. Samtidigt får vi komma ihåg Guds löften. Ingenting är främmande för honom. Han har burit sjukdomarna. Han vet vad det innebär. Han är med oss i vår sorg och smärta. Den ser väldigt olika ut för oss som personer. Och vi kan inte nödvändigtvis jämföra vem som har det värst i sorg. Bara rent på yttre attribut. På 1600-talet var det ju självklart för en man som inte grät vid sorg. I alla fall fram till mitten på 1600-talet var det helt självklart. Att en man som inte grät när han sörjde, det var ingen karl att ha att göra med. På 1800-talet var det precis tvärtom. Att den man som grät när han sörjde, det var ingen karl att ha att göra med. Så att den typen av kulturella attribut kan ju förändras över tid och vara olika ibland oss. Men i vare sig vi storgråter eller håller det inom oss. Om vi sörjer så är Gud med oss. Om vi gläds är Gud med oss. Är vi på flykt så vet han vad det innebär. Och har vi en schysst middag, en lammstek kan tänkas, enkelt bröd och vin, eller linssoppa, eller fisk vid stranden. Han har varit där. Han är inte främmande för god mat och god gemenskap. Så i sorgen och glädjen vandrar där samman, medgång och motgång där tätt följs åt som det står i psalmboken. Gud vet vad det innebär. Han har varit med förr. Och precis som vi fick höra, det är Jesaja-texten är en profetisk text som i kyrkan i alla tider har förstått som en text om Jesus. Både Jesaja 42, Jesaja 49, Jesaja 50, Jesaja 52 och 53. De fyra texterna om Herrens tjänare är löften om Messias. Man kan fundera, Jesaja skriver där 700 år före Jesus. Vad anade han? Vad hade Gud uppenbarat för honom? Vad visste han när han fick sin profetiska inspiration och skrev? Det vet vi inte. Det är en spännande tanke att ta med sig. Att våga formulera tankar man själv kanske inte förstår i tro på att det är vad Gud önskar. Och 700 år senare blir det uppenbarat. Och här sitter vi ytterligare 2000 år senare och kan få våra ögon och öron öppnade. Det är Jesus som det handlar om, som så ofta i kyrkan. Han som har burit allt och har koll på det mesta, minst sagt. Och jag tror att det är också en nyckel att ha med sig det om Jesaja-texten när vi ska förstå dagens evangelietext, detta om Jesu dop. För om Jesus är sann Gud och sann människa, född och inte skapad av fadern före all tid, för att använda den Nicaeo-konstantinopolitanska trosbekännelsen från 300-talets mitt. Om vi använder den formuleringen, att han är sann Gud och sann människa, så vet vi också med oss att kyrkan har i alla tider lärt att Kristus är som vi, men utan synd. Som det står i Hebreerbrevet. Kristus är som vi, men utan synd. Vad i hela friden behöver han ett dop för då? Speciellt om det är så att Johannes dopet, precis som det står i apostlagärningarna texten, att Johannes dopet, om Johannes dopet är ett omvändelsesdop, och Jesus är som vi, men utan synd, vad i hela friden behöver han vända om ifrån då? Ingenting. Och varför behöver han då döpas? Var det då inte rätt av Johannes att protestera mot Jesus? Borde han ha protesterat hårdare? Lät han sig bli överkörd? Jesus säger, tror jag svaret själv, att vi gör det som hör rättfärdigheten till. Detta är vad det är att vara människa. Så dopet för Jesus handlar inte om omvändelse från synder som man inte har begått och omvändelse som man inte behöver göra. Utan dopet handlar om återigen den här förebildsaspekten. Jag har varit där, kan Gud säga. Följ mig. Gud säger inte gå dit, utan Gud säger kom dit jag är. Vare sig det handlar om att dra iväg till Taiwan som missionär, eller att svara ja på den lilla hinten i hjärtat som säger jag tror att du ska titta över till grannen och nu när du har bakat och fråga om vederbörande vill ha ett par bullar. Eller vad som helst som är. Gud är redan där. Vi är inte ensamma om vi har med honom att göra. Han är med oss. Ingenting är främmande för Gud. Och vi har det här i Jesaja 42:1. Jag låter min ande komma över honom. Och just det uppfylls ju i evangelietexten. När anden kommer ner. Gestalten som en duva och rösten hörs. Detta är min son, min utvalde. Lyssna på honom. Det som händer, som inte Johannes hade koll på, men som han kanske förstod. Man kan gott tänka sig det med tanke på hans belästhet, kunskap i skrifterna och närhet till Gud. Och att här sker ju också en profetisk handling i det att Jesaja 42:1 går i uppfyllelse. I Jesu dop så sker en uppfyllelse av precis det som Jesaja har formulerat 700 år tidigare. Och det är också här som Jesu offentliga tjänst tar sin början. Man skulle kunna säga att det är här det händer. Jesus har varit igång förut. Vi är redan Symeon i templet och kunde ju säga det att detta är den som Israel har väntat på. Nu, herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Alltså, nu kan jag dö. Det är helt i sin ordning. Du lovade mig att jag skulle få se Israels frälsning. Det har jag fått göra. Som 12-åring när han för samtalet med de lärde i templet. Visst, han är igång. Men det är först nu i och med dopet i Jordan som Jesu tjänst tydligt tar sin början. Och jag tänker att det där är också en parallell för oss och våra liv som är viktigt. Dopet är ingången till livet med Herren på ett väldigt tydligt sätt. Och vi ska inte tappa bort den dimensionen av det. Vi ska inte tappa bort den aspekten. Dopet är öppningen. För de som lät döpa sig hos Johannes så hade ju någonting väckts i deras liv innan. Så det var ju inte det att i dopet skedde allting, också intentionen till omvändelse. Och för flera så är det säkert så att dopet som har döpt sig i högre ålder, att någonting har hänt först och sen som är gensvar på det, jag vill bli döpt, jag vill tillhöra Herren. För mig som är döpt som barn så, och som liten och som har också fått bära fram mina egna söner i dopet, så blir ju det på ett annat sätt. Det är samma Gud som handlar. Det är olika vatten vid olika tillfällen. Det är inte så att vi sparar vatten i en dunk och har som dopvatten. Sen vi byter vatten. Men det är samma Gud. Det är vanligt vatten. Och det är en treenige guden som verkar och sänder sin ande. Och dopet får vara en början på det nya livet med Kristus. Vare sig man är 95 när man döpts, eller om man är några timmar gammal. Jesus har varit där. Vi får följa efter honom. Och dopet omnämns ju också i Nya testamentet som att vi begravs med Kristus för att uppstå med Kristus till det nya livet. Vi begravs med Kristus för att uppstå med Kristus. Vi följer honom i fotspåren. Dopet, både följa Jesus i efterföljden i det som hände i Jordan, men också att vi följer honom ner i graven där det gamla läggs bort, det gamla begravs. Det som har varit är förbi, något nytt har kommit. Ordet är tydligt. Vi får lägga av oss det gamla, vi får uppstå till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Till omvändelse, till tro, till gemenskap med honom. Inget mänskligt är främmande för Gud. Inget mänskligt. Vi backar tillbaka till Jesaja-texten. Den är fortfarande relevant och viktig för oss idag. Det kommer den vara imorgon också, även om jag inte kommer predika över den då. Men det är en viktig text. Det finns många löften hos Jesaja och att ta fasta på. Jesaja 42 har också fler löften som är viktiga, som vi kan bara låta blicken glida förbi och minnas. Det är att främmande länder väntar på tjänarens undervisning. Och det är ju så sant. Vi har ju de av er som har varit ute i missionstjänst i främmande länder, verkligen. Jag vet att det här nosades på en del i samband med Leif Holms besök tidigare i veckan kring 13 helgen. Undervisning om kyrkan i de länder där förföljelse råder. Och den utmaningen att föra undervisningen, tjänarens undervisning, Jesu undervisning, att dela evangeliet, den utmaningen finns kvar. Men en annan utmaning som jag särskilt vill ta fasta på idag för oss som vill följa Herren ifrån Jesaja 42, och det handlar om detta med rätten ska segra på jorden. Det är rätten, den gläds med sanningen, allt, och den har också en släktskap med kärleken. Rätten som öppnar det blindas ögon. Rätten som befriar det fångna. Rätten och sanningen som intensivt hör samman. Och som speciellt behöver göra det i vår värld. Där så mycket är brutet och trasigt. Rätten och sanningen. Och så deras kompis kärleken förstås. För det är så här, vi ser varje dag orättvisor, vi ser varje dag problem, vi ser varje dag lidande. Vi kan se det i våra egna liv, vi kan se det hos släkt och vänner, vi kan se det i vår stad. Vi kan slå på tvn eller kolla på datorn och konstatera att ja, också idag finns det utmaningar, också idag finns det lidande, också idag finns det problem. Och Gud vill föra rätten till alla folk. Han vill inte släcka den veke som pyr. Han vill inte blåsa ut den svaga lågan, utan han vill låta rätten få vara synlig i hela världen. Och där blir ju en utmaning för oss som enskilda, som församling och som mänsklighet. Hur tar vi fasta på det här? Och sånt är ju lätt. Du ska inte stjäla, du ska inte dräpa. De som tjuven ska sluta stjäla, som Paulus skriver om, och börja arbeta så att han kan bidra till de heligas försörjning. Du ska inte dräpa. Och vi ska, som Jesus utmanar oss ytterligare, är att vi ska inte tänka hatiska tankar, vi ska inte önska livet ur någon, därför att tanken och handlingen, det är bara gradskillnader, det är inte artskillnader. Och de här sakerna kan vara, i alla fall i teorin, väldigt enkla för oss. Och det är bra, vi behöver ha saker som är mindre svåra. Det är, har vi inte dödat någon så har vi inte gjort det bra, men vi har i alla fall undvikit den tabben, att rent fysiskt ha koll på någon. Och så vidare, och så vidare. Och samtidigt vet vi det här, det finns fattiga i världen, det finns lidande, det finns problem. Detta är ett dilemma. Vad vi ser som är svårt, och som blir en stor utmaning för var och en av oss. Och där det inte finns några självklart givna svar med det att vi ska sträva efter vad som är rätt och riktigt. Det är de gråzoner som uppstår på olika sätt för oss människor. Jag ska ta några exempel. Och de exemplen är plockade från vad som är aktuellt i Sverige. På gråzoner där vad som är rätt och rättvisa inte är helt självklart. Och jag vill ta fasta på gråzonerna. Därför att det som en gång var det rätta kan i ett senare skede bygga svårigheter och bygga orättvisor därför att världen förändras. Guds längtan efter rättvisa och helhet förblir densamma. Men i vår värld som förändras, och där förändringen inte, då är det inte frågan om förändring som är positiv eller negativ. Det kan till och med vara frågan om positiv förändring som gör att gamla goda idéer går från att vara positiva till att vara direkt negativa. Några exempel är ju idén om från 60-talet. Nu blir en del politik. De som verkligen ogillar detta, läs Jesaja. Ni andra lyssnar. Idén om att slå undan benen på, vilket ju var, på företag under 60-talet för att kunna ha en strukturrationalisering pågående. Alltså företag som inte klarade av att höja lönerna tillräckligt mycket skulle slås ut med centrala avtal. Så att bara de bästa och mest livskraftiga företagen i Sverige skulle finnas kvar. Det är en utmärkt teoretisk idé i en tid med stark tillväxt. Baksidan är ju flyttlasspolitik, men okej, låt oss leva med det. Problemet med det blir ju nu, i en tid när tillväxten inte alls är lika stark i vårt land. Företag då som slås ut kan vara jobb som aldrig kommer att ersättas. Och speciellt då den enklare typer av jobb som är lättast att få in foten på arbetsmarknaden på. Är det då rätt eller fel att fortsätta med den här politiken? Det är inte självklart. Det är rätt att tänka sig att den som arbetar ska kunna överleva och få mat för dagen. Men om den som arbetar rent faktiskt inte har kompetens nog för att kunna ha ett jobb, du kanske inte kan språket. Och det är inte alla dagar som du har så mycket möjlighet att skotta snö som idag. Vad gör man då? Var hamnar man? Det kanske är så att vi behöver både skrota LAS och arbetslinjen. Jag har lyckats göra mig omöjlig både bland de av er som röstar på Socialdemokraterna och Moderaterna. Och det är väl alltid positivt om jag lyckas med det. Därför att bägge dera bidrar till kanske fler problem än vad de löser. Speciellt i kombination. Eller så gör de inte det. Men det är värt att ha med sig. Vi har en annan sak med att den sista ransoneringen som återstår sin kriget. Vilka kommer ihåg när kaffet släpptes fritt i början? Vad är det? 50-51? Harriet, vilket år var det? Var det 51? Stämmer det? Eller var det tidigare? Där någonstans. Absolut. Är man gammal nog att ha varit deltagare, alltså inte publik, utan deltagare i Berlin OS, då kommer man ihåg såna där saker. Det är alltså vår församlings enda aktiva, eller enda före detta aktiva olympier. Kan man värt att veta om. Linggymnastik, i och för sig bara uppvisningsgren, men ändå. Jag tycker det är häftigt. Kaffet släpptes fritt. Bilimporten släpptes fri. Bananbåtarna började komma redan 45. Det fanns apelsiner till jul 46. Och ransoneringen av bostäder fortsätter 2015. Den är i och för sig så att en rätt trogen hyresgästföreningsmedlem skulle säga att det gör det inte alls det, för det var en förändring 1968. Men det var en förändring av typen att vi byter namn från Pryo till Prao i praktiken. Och den orsaken till varför det inte försvann 68, det var ju en folkpartistisk partiledare. Så att det var inte Socialdemokraterna som då ville förändra det, utan Gunnar Sträng, den gamla finansministern, ville göra sig av med hyresregleringen. Och Bertil Ohlin, som den sant ideologiske liberal han var, la sin sant marknadsekonomiska hatt, professorshatt, åt sidan och var partitaktisk och tänkte att om vi säger nej till det där, då får vi några procent till. Vad jag ville komma med det här? Jo, men det som var en god idé, att det ska finnas bostäder för alla, du ska kunna ha tak över huvudet, är idag en spärr som gör att det byggs mindre och att priserna på den fria marknaden för bostäder är högre. Samtidigt så har vi mindre problem i Sverige än i många andra länder när det gäller segregation på bostadssidan. Och då, om man säger då att det är mindre i Sverige än i många andra länder, så inser ni hur illa det kan vara om man jämför de sämst fungerande ställena i Sverige är drömsituationer jämfört med de sämst fungerande platserna i, jag vill säga, London eller Paris eller Marseille eller i en hel del andra europeiska städer. Gråzonerna är svåra. Vi vet att Gud vill rättvisa. Och gråzonerna kräver mycket av oss tankemässigt, arbetsmässigt. Och det gäller vare sig vi är politiskt engagerade eller om vi finns för oss själva. Det finns andra gråzoner också som kan vara i våra liv. Vad är rättvisa? Vad är det rätta? Är det rätt att ge pengar till tiggare? Eller skulle det vara bättre av mig att skriva ilskna protestbrev till Rumäniens ambassad om att nu får ni skärpa er? Eller ska jag göra både och, men om tiden inte räcker, utan jag har en familj att ta hand om och ett fotbollslag att träna? Vi har gråzoner att förhålla oss till. Gud vill hjälpa oss att utmana gråzonerna så att gråzonerna mer och mer får spira fyllda av rättfärdighet och rätt. Men inte självklart hur vi ska tackla dem. Och det får vara så. Det fanns gråzoner på Jesu tid. Det finns gråzoner i Bibeln. Det finns forskare som menar att en del av de ganska hårda ord som sägs om rika i Gamla testamentet, i de mindre profeterna från 700-talet, Amos och Badja och så vidare, att det handlar om att kulturen förändras, jordbruket förändras, men hur människor strukturerar samhället för att det ska vara rättvist för de fattiga hängde inte med. Så helt plötsligt fanns det massor med fattiga som inte hade funnits 50 eller 100 år tidigare. Och det här kan man då se genom finns då arkeologisk forskning som, det må vara hur det är med det. Men Bibeln är inte främmande för att saker och ting kan förändras så att önskan om rättvisa inte längre passar med de strukturer och de val som har tagits för att försöka upprätthålla någon skaplig form av rättvisa för folken. Och Gud har varit med där. Han är inte främmande för det att vi är i gråzoner ibland i våra liv och i våra val. Gud har varit med förr. Han vet vad gråzoner är. Han vet att människor kan vackla och göra fel i gråzoner lika väl som att människor kan fatta fel beslut, men av en intensiv längtan att göra rätt i gråzonerna vi möter i livet. Så är det. Han har varit med förr. Gud älskar rätten. Gud vill hjälpa oss att leva rättfärdigt. Men det är inte alltid självklart att våra goda initiativ för att skapa rättfärdighet kommer att vara de som våra barnbarn ser som de mest briljanta sätten att hantera samma situation på. Därför att saker och ting förändras. Och så får det vara. Jag ska avrunda där. Sammanfattningsvis kan man väl säga att om vi strävar efter att följa Guds uppmaningar i Jesaja 42 om att sprida rätten, att sprida tjänarens vilja och hans undervisning, ja, men då är vi på ett bra utgångsläge, för då har vi motivet rätt, även om vi skulle slira och faktiskt göra fel i målet. Om vi följer Jesu exempel och lever med honom i våra dop, precis som vi fick se i evangelietexten, att vi följer honom när han säger kom, då är vi rätt ute i intention, även om det skulle bli fel tillfälligt. Småfelen kan vi lägga åt sidan. Vi kan lägga dem exempelvis vid korset. Och Gud tar hand om dem som han har lovat. Gråzonerna får vi möta inte ensamma utan med Herren. Han har gått före oss och han vet vad det är att vara människa. Han vet hur det kan vara med gråzoner. Och med Guds hjälp så må vi också kunna se klart så att gråzonerna kanske blir något mindre. Och att vi också vågar följa insikten om att om gråzonerna blir mindre så kan det bli tydligare vad vi ska och inte ska göra. Och att vi får gå på det. Gud har varit med oss fram till idag och han fortsätter med det också sen. Och det han säger idag och alla dagar till var och en av oss, mig inte minst, kom och följ mig. I det som är klart, i det som är gråzoner, i allt som är. Amen.
Under vår nästa psalm tar vi kollekt. Jag vill bara omnämna att kortläsaren ute i förrummet har fått slag. Den fungerar inte idag. Så antingen tar du ett handlån ifrån grannen eller också justerar du det vid nästa kollekttillfälle i kyrkan. Nu sjunger vi psalm 47. Säg, känner du det underbara namnet?